Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm, och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarsköld. Min gäst idag är Eva Henje. Varmt välkommen.
Tack.
Eva, nu ska jag pröva på att beskriva allt det du gör och ta dig till hjälp.
Okay, japp.
För du är mycket och du gör väldigt mycket otroligt viktigt arbete. Börja med att du är ju faktiskt professor på institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.
Det stämmer.
Så långt, so far so good. Din disputation började du med på Orsecentret för integrativ medicin på vid Karolinska institutet. Vid
Orsecentret. Ja, precis. Ja, nej, men så här var det. Jag var doktorand där inom det här. Det var då på den tiden nystartat det här integrativ medicinska centret som finansierades av Orsecentret-familjen. Och det var där jag sedan disputerade. Och det centret låg inom ramen för institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.
Just det. Mm. Bra. Vad var det du disputerade på?
Min disputation handlade om depression och ångest hos unga, alltså hos tonåringar. I att försöka titta, dels att försöka bena upp lite kring diagnostiken och även titta på olika biomarkörer som man skulle kunna mäta behandlingsresultat med de här biomarkörerna. Så det var det jag disputerade på.
Mm. Mm. Vi ska ju fördjupa oss i barn- och ungdomspsykiatri i det här avsnittet. Och då vill jag ju bara passa på att fråga sig. Du är alldeles rykande färsk nybliven professor.
Yes.
Vad är din titel? Professor i?
Ja, jag är professor i barn- och ungdomspsykiatri. Mm. Och sen så är jag då också överläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Och min tjänst som professor är, som du sa, kopplad till Umeå universitet. Och där har jag en kombinationstjänst. Så jag är också verksam som överläkare inom Region Västerbotten i barn- och ungdomspsykiatrin. Och det uppdraget innebär också vad det som kallas för forsknings- och utbildningsansvarig, FoU-ansvarig. Och då ansvarar jag för all den forskning som bedrivs i regionen och är liksom kopplingen mellan kliniken och universitetet i en så kallad universitetssjukvårdsenhet.
Wow!
Ja. Ja, det är komplicerat.
Ja, men det är inte jag tänker så här att vilket arbete. Mm. Alltså vad spännande och vad omfattande och vilket ansvar.
Ja, det är väldigt roligt, och det är inte det att jag gör all forskningen, utan det är ju flera som forskar i den här forskargruppen, men det är just samordningen mellan klinik och universitet som jag hjälper till med.
Ja. Mm. Mm. Ja, väldigt, väldigt spännande. Och här hann du ju med också att förklara mycket. Det jag vill nämna också att mellan 2013 och 2016 så var du postdoc vid Department of Psychiatry och The Osher Center for Integrative Medicine vid The University of California i San Francisco.
Stämmer bra.
Alltså, innan det här samtalet som jag har nu så sa jag det till dig, herregud. Gud, vilken dröm att få vara det i San Francisco och just integrativ medicin.
Ja, det var fantastiskt. Mm. Det har ju varit ett slags vagga för body-mind-medicin och för integrativ medicin. Så för mig som har ett stort intresse i det så var det jättespännande.
Då bodde du där i 3 år.
Ja.
Ja. Mm. Wow. Mm. Jag har varit i San Francisco. Jag blev så kär i San Francisco, men det tänker jag att sådana som vi blir.
Ja, antagligen.
Ja, okej. Okay. Så du har den här förenade tjänstgöringen, kan man väl säga, alltså väldigt omfattande och både förankrad i Karolinska institutet och i Umeå universitet.
Ja, eller min tjänst ligger enbart på Umeå universitet och i Region Västerbotten. Mm. Men sen har jag en del forskning som fortfarande bedrivs med UCSF, University of California, San Francisco, projekt som startades upp där. Och sen har jag också samarbete med Karolinska institutet i forskningsprojekt där.
Mm.
Men tjänsten ligger på Umeå universitet.
Just det. Ja. Och just det forskningen som ligger där, det ska vi prata om i nästa avsnitt.
Yes.
Men jag vill passa på att säga också utifrån, för jag tycker ändå att det hör väldigt mycket till det du gör, är att du är ju också certifierad yogalärare.
Ja, det är jag.
Och du är instruktör i mindfulnessbaserad stressreduktion och mindfulnessbaserad kognitiv terapi för återfallsprevention i depression. Vilket har bidragit mycket till din forskning också i kontemplativ neurokunskap, neurovetenskap.
Ja, jo, men så kan man säga. Jag har alltid, sen i mitten på 80-talet när jag var i Indien första gången, så jag har varit väldigt intresserad av kontemplativ praktik och förändrade medvetande tillstånd. Både i min egen praktik, men också som potentiella möjligheter att hjälpa människor som har stressrelaterad ohälsa framför allt. Så att det gjorde att jag blev intresserad av att mer förstå de här metoderna som kom då. MBSR som du nämnde och MBCT som är en slags brygga mellan det kontemplativa och det rent terapeutiska. Så det var därför jag utbildade mig i det, och yogan fick jag med mig hem från den där Indienresan och har aldrig släppt taget om efter det.
Nej, för du har ju gjort mycket med den också.
Ja.
Och är ju grundaren tillsammans med Levenhaupt.
Ja, Eva Levenhaupt.
Eva Levenhaupt, ja. Hon samma förnamn som du. Ni startade Yoga Yama 2004, va?
Ja, helt rätt. Det är snart 20 år sedan nu.
Ja. Det är också, för där blev ju en rörelse i Sverige skulle jag vilja säga, framförallt Stockholm, med just Yoga Yama.
Ja, jag tror att vi kom precis i den här vågen när yogan kom till Sverige, så det var en bra timing.
Ja, verkligen. Jag har yogat mycket på Yoga Yama. Jag älskar och satt i restaurangen när René Voltaire var där och Cecilia Davidsson. Och så. Så det är jag personligen glad för. Men idag så ska vi prata om barnpsykiatri.
Yes.
Så jag skulle vilja börja med att fråga ditt, du är verkligen en sån här eldsjäl, och även om du har ett mjukt sätt att ta dig an, så har du också en vilja av, jag känner inte dig tillräckligt väl, men du är en kraftfull person på ditt mjuka sätt och gör skillnad, apropå det jag sagt, och i din presentation här. Men jag skulle fråga dig, när började det här? När började din sparkle till att ta dig in i den här världen och också verkligen med ett äkta hjärta vilja göra skillnad?
Det startade långt innan jag började läsa medicin. Så var jag intresserad av... jag var nog en ganska sökande själ egentligen och intresserad av helande. Vad är skillnaden på en levande människa och en död människa? Hur kan vi bli mer levande? Hur kan vi bli mer integrerade? Hur kan vi, hur kan vi på något sätt utvecklas på ett så optimalt sätt som möjligt och göra det bästa av den här stunden på jorden? Det var sådana frågor jag hade med mig in. Och då blev det ju naturligt att läsa medicin, för jag trodde jag skulle få svaren där. Och många svar fick jag lärde mig väldigt mycket, men för mig saknades det mycket av det relationella under den utbildningen. Och det liksom mellanmänskliga, det här som inte är kvantifierbart helt och hållet. Och då tänkte jag ju att det här, efter att ha gjort en vända som barnläkare, så tänkte jag att barnpsykiatri kanske blir en bra... ett bra sätt att integrera på och få med mig mer kunskap om det mänskliga psyket och mänskliga emotioner och terapeutisk metodologi och sådär. Så det var det jag sen specialistutbildade mig i barn- och ungdomspsykiatrin. Men liksom den här sparken som du frågar efter, den kom långt, långt innan. Som tonåring eller ännu tidigare kanske.
Har du något särskilt minne, någon berättelse av vad som var förändrande? Jag tänker de här med Kairos moment som kan vara...
många sådana. många sådana. Djuptid.
Okej, så du blir barn- och ungdomspsykiater.
Ja.
Och är du verksam kliniskt?
Ja, nu är jag det efter ganska långa avbrott också med annat inemellan.
Men du var det där och då också, eller gick du direkt in i forskning?
Nej, jag blev färdig, 2000, 2002 och sen hade jag ganska kort vända in i barnpsykiatrin. Och tyckte det var svårt att fungera väl där. Jag jobbade inom akutsjukvården i Stockholm, då inom barnpsykiatrin, och det förskrevs mycket läkemedel där och jag kände att det här stämde ju inte riktigt för mig med det jag hade hållit på med innan och så som jag ville möta de här unga människorna. Och sen efter det då så blev det yogayama. Och sen fick jag verkligen en lust att komma in i forskning, för det hade jag då inte hållit på med alls innan. Och det var precis i samband med att en stor donation kom för uppstarten av det här Osho-centret som du nämnde i början där.
Just det.
Så det blev ett väldigt naturligt ställe för mig att komma in med min forskning då.
Mm. Mm. Ja, det här som du nämnde med att det förskrevs väldigt mycket mediciner i barn och ungdoms. Jag har jobbat inom psykiatrin sedan början på 90-talet och sen så varvat det med som har varit i vanliga somatiken.
Mm.
Och för mig blev det, jag var hemma med barn ganska länge, mellan 2004 och vad ska man nästan säga, 2010 kanske. Och när jag kom tillbaka så var det verkligen så här, den mängd läkemedel som man förskrev till barn blev mig, alltså jag blev väldigt chockad. För att när jag läste till sjuksköterska och har jobbat inom psykiatrin och sådär, då hade jag liksom med det här att man är väldigt försiktig med växande hjärnor och alltså gjorde många andra interventioner. Och så plötsligt så kom jag tillbaka och så kom jag in i en ram där man helt plötsligt tryckte på ganska tung psykofarmaka på barn.
Mm.
Det var på något sätt min spake till att liksom försöka djupdyka lite det här, som sen ledde fram till också vår konferens om ADHD som vi hade inom föreningen och sådär. Att försöka förstå hur, för det var så stor skillnad. Och för mig då som har varit inne och så var jag borta några år, så kom jag tillbaka.
Mm.
Jag tror att det är en annan sak om man liksom, ja men det är lite som grodan som kokas i vatten. Man hinner inte märka, det kanske inte är så stor skillnad om man är i systemet hela tiden. Än om man går, är i och ur.
Mm.
Var det någonting som du liksom hade med dig när du säger att det förskrevs mycket? Det var ju lite tidigare, 2002.
Ja, det här var ju tidigt. Och det var framförallt då i akutsammanhang. Men det har ju skett väldigt stora förändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Men jag skulle nästan våga säga att det har skett paradigmskiften. I hur man ser på det här begreppet psykisk ohälsa hos barn och unga. Och vi har gått också mot förändrade ekonomiska styrsystem inom vården som påverkar väldigt mycket av hur vården organiseras. Så det här har på något sätt också drabbat barn- och ungdomspsykiatrin. Men visst är det så att det förskrivs än mer läkemedel nu än vad det gjorde då.
Mm.
Så är det är en stadigt uppåtgående trend med psykofarmaka till unga. Och i takt med också måste man komma ihåg att det psykiska lidandet har ökat också i befolkningen. Så det är många unga som mår dåligt.
Så idag är du professor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Du har varit med ett bra tag nu. Du har både varit kliniskt och i forskning.
Mm.
Vad är din, alltså hur ser du på det här skeendet som har skett över en ganska lång tid, men ändå under din yrkesverksamma tid? Och den är ju naturligtvis inte slut än, men det du har, där du har varit, vad tänker du om det?
Ja, det är flera saker. Det ena är var ska jag börja någonstans? En sak tror jag som har påverkat väldigt mycket hur vi ser på psykiskt lidande, det är det att vi har blivit mer och mer en medicinsk disciplin. Och vi har implementerat och infört sätt att diagnostisera psykiskt lidande. Framförallt då inom psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin med någonting som kallas för DSM-systemet. Och det är kriteriebaserade symptomdiagnoser. Plus att om man då uppfyller vissa kriterier så ska man också ha en funktionsnedsättning. Och då kan man få en psykiatrisk diagnos. Och det här är ju beskrivande diagnoser. De talar ingenting om orsaken till varför man har blivit. En del av dem gör det, men de flesta gör det inte.
Nej, så det är symptombeskrivning.
Ja, det är en symptombeskrivning. Ja. Så att, om någon kommer till mig och säger att jag är ledsen och nedstämd och orkar inte mer. Och jag säger att det beror på att du har en depression. Så är det lite grann som att säga att ja, du har ont i huvudet för att du har huvudvärk. Mm. Alltså det är ett namn på någonting som en patient eller medmänniska beskriver. Och det här har lett till en slags, till det har också kopplats det som vi kallar för evidensbaserad medicin. Så att det har blivit mer och mer forskning som byggs upp runt randomiserade, kontrollerade prövningar. Så som man undersöker alla möjliga olika medicinska behandlingar med läkemedel. Och som är en väldigt bra och valid metod. Men det blir svårt med de här kriteriebaserade diagnoserna när vi inte har någon kunskap om orsaken. Att koppla det till evidensbaserad behandling. Det blir liksom ett slags glapp där. Och jag tror att det är en av orsakerna till att det har blivit en sån så stort antal diagnoser och då också kopplat till den här evidensbaserade behandlingen. Så det är det ena som jag har sett, att det har liksom införts. Och det har inte blivit, tycker jag, tillräckligt mycket problematiserat och ifrågasatt. Och det finns en brist på förståelse för vad de här diagnoserna faktiskt betyder och vad de står för. Och det andra är det här att omvärlden har förändrats väldigt mycket. Vi är mer ensamma idag, sociala medier har kommit in. Vi står inför existentiella hotbilder som vi inte har gjort tidigare, med klimatkris, med geopolitiska konflikter, våld som kryper närmare. Och allt det här ackumuleras. Och vad vi vet från neurovetenskaplig forskning om framförallt då depression hos unga, det är att det ofta är kopplat till traumatiska livshändelser eller toxiska nivåer av stress och hot under lång tid. Och i takt med att det här ackumuleras och ökas i omvärlden så kommer vi ju naturligtvis känna av det i våra kroppar och vi kommer lida. Och om det då direkt beskrivs som sjukdomar som ska behandlas med mediciner, så har vi liksom bäddat för att lite få den här situationen som har uppstått. Där alla som jobbar inom de här organisationerna och vården gör så gott de kan, men det blir svårt att handskas med omgivningsproblemen i vården. Det måste handskas med ute i samhället.
Ja, så är det. Preventivt.
Preventivt allra helst, förstås.
Och parallellt, förstås. Men preventivt om det går.
Ju mer resurser vi kan lägga på prevention och förebygga, att stärka upp mellanmänskliga relationer, att stötta upp stödfunktioner till familjer, till skolor, ju mindre skulle vi behöva ta om hand i barn- och ungdomspsykiatrin.
Ja. Så är det. Ja. Och där skulle jag vilja om du kunde beskriva det lite mer, för att själva idén om att det är alltså en kemisk obalans i hjärnan om depression, nu är du professor inom det här området också, alltså den håller inte längre. Det är alltså fortfarande en diskurs, tänker jag, i Sverige.
Ja, det är en diskurs och internationellt är det här, debatteras ju det här mycket, för att det har funnits en slags, skulle jag våga påstå, en förenklad bild av att depression är serotoninbrist. Och ger man då den här typen av läkemedel så höjer man serotoninnivån och så blir man frisk. Och vad vi har sett är att det är inte riktigt så enkelt. Särskilt inte hos unga människor. Där har de här preparaten sämre effekt och också mer allvarliga biverkningar. Och sen ska man komma ihåg det att även om man hittar då biomarkörer som slår ut, om man till exempel jämför en grupp som har depression och en grupp som inte har det, så skulle den här deprimerade gruppen kanske ha högre inflammationsparametrar. Man skulle kunna upptäcka saker när man gör avbildningsstudier av hjärnan. Men bara för att man hittar de här biomarkörerna så betyder inte det att det är de som är den primära orsaken till symptomen. Utan vi är ju också varelser som lever i en miljö och i en kontext där de här socioekologiska systemen runt om oss hela tiden påverkar vårt mående.
Precis.
Så att bara för att man hittar en biomarkör så betyder inte det att, aha, nu har vi hittat orsaken. Utan det är snarare att biologin medierar mycket av symptomen.
Vid ett tidigare avsnitt i podden så har vi psykolog och psykoterapeut Johan Sundelin, som också är docent i barn- och ungdomspsykologi. Och han sa det vid något tillfälle att det är som att vi har tappat bort utvecklingspsykologin. Och hela kunskapen om fire and wire, alltså att på något sätt så att det är klart att det händer saker när vi är i vår miljö. Lever man hela tiden i en jättestress så påverkar det hjärnan och då blir det ju, då kommer de här biomarkörerna synas och skannar man hjärnan så kommer det synas. Och jag tog del av en presentation som du har hållit, en föreläsning du har hållit där du har väldigt fina bilder just på också hur det här ser ut och att det är självklart om, nu sitter du ju här och pratar och tycker att, det här, att vi har ett trevligt samtal och då pågår ju en viss kemisk process i vår kropp. Skulle jag plötsligt ställa mig upp här och skrika åt dig som en galning så skulle den kemiska balansen i dig ändras. Och det försvinner på något sätt i den här, eller vad säger du?
Ja, på ett sätt har det försvunnit och på ett sätt så finns det ett mycket stort forskningsfält idag som har tittat på hur anknytning, toxisk stress under perioder då hjärnan utvecklas mycket och hur tidiga trauman påverkar hur nervsystemet utvecklas. Så hela den forskningen har kommit de senaste decennierna. Och har väldigt stora, tycker jag, stora implikationer för hur vi ska bemöta och behandla mycket av den här typen av problem som psykisk ohälsa då innefattar. Nämligen depressiva problem, känslor av ångest, stress, svårigheter, uppvärmning, oro. Och vad man kan säga är att om hjärnan utsatt för den här typen av stress och anknytningen påverkas, Så påverkar det de center i hjärnan och de nätverk i hjärnan som hjälper till med regleringen av känslor och emotioner. Så att man blir sämre rustad i att reglera sig själv, både i det autonoma nervsystemet och i sina känslor.
Just det.
Och då ökar risken för att vid senare påfrestningar i livet så drabbas man av den här depressionen. Och vad vi såg i den här forskargruppen som jag var verksam vid på UCSF, det var just att delar av det limbiska systemet överaktiverar hos tonåringar som har depression. Och det här var en väldig aha-upplevelse för mig, för att jag tänkte att om det limbiska systemet i hjärnan överaktiverar, då tyder på att man upplever att man har en hotsituation omkring sig. Och det tänkte jag mer var kopplat till ångest. Men i själva verket är det så även hos deprimerade tonåringar att de överaktiverar. Så även små impulser från omgivningen kan orsaka ett ganska stort stresspåslag. Och då blir det ju ett slitage. Det som vi kallar för de homeostatiska systemen i kroppen påverkas. Autonom reglering påverkas. Inflammatoriska, proinflammatoriska cytokiner påverkas. Och det här kan leda till att vi reglerar sämre och att vi blir mer risker för att vi drabbas av depression ökar.
Jag tänker också, lever man i en sån miljö så blir inte livet så roligt heller.
Nej, man måste hela tiden vara på sin vakt.
Ja. Att det är ett barn som växer upp ska ju få leka och vara fri och känna sig trygg. Och så. Det blir inte så kul om man hela tiden befinner sig i en sån här miljö. Oavsett om det är en dysfunktionell familj eller om det är krig. Apropå hur vår värld ser ut idag också. Eller miljöhot som man märker av och så vidare.
När man pratar också mycket inom viss typ av forskning så pratar man om de här sociala engagement-systemen. Det är de som gör att vi blir lekfulla, vi söker kontakt, vi är nyfikna, vi vågar utforska. Och de går inte fullt igång när vi har ett stresspåslag eller när vi börjar stänga ner för att vi är överväldigade. Och när vi går in i dissociativa tillstånd, då är inte de här sociala engagement-systemen fullt ut påkopplade. Så det är klart att då ser ju ett barns liv väldigt annorlunda ut under sådana livsbetingelser.
Ja, och det predisponerar ju såklart för psykisk ohälsa. Vill du beskriva kort vad dissociativ för den som inte känner till det begreppet?
Dissociation är ett svårt och komplext begrepp så ska man beskriva det förenklat så skulle jag vilja beskriva det på det här sättet då, att vi har när vi är i ett lugn och ro tillstånd då är det delar av det parasympatiska nervsystemet påkopplade som gör att vi får alla de här lusten att utforska och ta kontakt och så. Vi slappnar av. Och sen när vi upplever ett omgivningshot, då går det sympatiska nervsystemet in och vi aktiverar, vi får lite ökad puls, vi känner av den här stressen i kroppen. Och det kostar energi, så att vi klarar inte av att ha ett sånt här fullt påslag särskilt länge. I vår moderna värld så lever många av oss med ett kroniskt påslaget sympaticus-system. Men om vi är utsatta för allvarliga hot, om vi har kniven på strupen eller är livshotade, då allt det som går igång då, det ska ju leda till att vi kan slåss eller fly från den här situationen, springa därifrån. Mm. Vi behöver kunna aktivera. Vår fysik behöver bli aktiverad för att klara det. Och när vår organism bedömer att det här kan vi inte, det är övermäktigt, då går en annan del av det parasympatiska nervsystemet in och börjar stänga ner. Och då blir vi orörliga, immobiliserade. Det kallas för att man går in i en freeze-reaktion. Och blir hotet så svårt så att vi verkligen är under ett dödshot, då kan det här delen av parasympatiska nervsystemet gå in och stänga ner helt och hållet. Och då känner vi ingenting i Nej. Princip. Då är vi det man på engelska säger numbed out.
Just det.
Och det kan också påverka tonus. Vi får en stor frisättning av endogena kroppsegna opiater som gör att vi blir mindre smärtkänsliga. Och allt det här är ju väldigt funktionellt för vår överlevnad om vi har ett lejon som håller på att äta upp vårt ben. Men att leva sitt liv från ett sånt dissociativt stadium är ju ensamt och kontaktlöst.
Precis, ensam på riktigt brukar jag säga.
Ja, så att ensam på riktigt.
Ja, helt och hållet ensam på
riktigt. Och om man är i de här typen av dissociativa tillstånd under det att hjärnan utvecklas, vad som händer då också är att det sker en slags fragmentering av personligheten. Så att det finns vissa delar som av en och vissa upplevelser som man trycker undan och stänger av för att de är övermäktiga. Och det kostar också energi. Och då lever man ju också i en slags smalare strimma av verkligheten. För man kan tillåta sig uppleva mer, mindre. Och vara mindre i kontakt, så man ofta drar sig undan. Och i min nuvarande forskning så vad jag ser bland många unga vuxna och tonåringar som är deprimerade, det är att de också är dissociativa och nedstängda på det här viset. Och det allra stora flertalet beskriver också svåra uppväxtförhållanden och olika typer av stressorer och trauman som har föregått depressionsinsjuknandet. Och de har gett upp, stängt ner, inte orkar längre.
Det är det jag också ser i min praktik. Och jag har varit, nu är det länge sedan, men jobbat också inom psykiatrin. Att jag tänker, när man sitter och pratar, jag började som mentalskötare, då sitter man ju verkligen och pratar med människor eller patienter. Som jag, även som sjuksköterska, men framförallt när man sitter som mentalskötare med många människor, får man höra det. Och för mig var det liksom sant redan från början, från 20 år, att det är människor som har varit med om massa saker som är svårt, som de är ledsna för eller skräckslagna för eller, och så vidare.
Och ofta som man inte har hittat någon lösning på.
Ja, precis.
Och där det är då den här ge upp kommer. Och det är där jag också tänker att den här metakrisen som mänskligheten nu befinner sig i blir ytterligare en faktor. Framförallt hos de unga som ska ta över efter oss. Vad de står inför. Att det är klart att det läggs som ytterligare en faktor till ett redan stressat system. Det kanske redan är jobbigt hemma. Jag kanske redan är mobbad i skolan. Jag kanske redan har svårt att hänga med i skolan. Jag kanske redan har sociala medier som inte är nyttiga för mig. Och sen kommer den här oron också. Som är en reell existentiell oro att läggas på. Så jag ser det nu för tiden mycket som en sån ackumulerad press på unga. Och att depressionen nästan är något förutsägningsbart och något rimligt utifrån det.
Som nästan ett adekvat svar på situationen helt enkelt.
Och då blir det också problematiskt, tänker jag, med det förhållningssättet som vi har inom psykiatrin. Där vi tänker väldigt mycket individuellt. Vi tänker på psykiskt lidande som psykisk sjukdom. Och min uppgift som barn- och ungdomspsykiater är att ta reda på vad är det för fel på min patient? Och hur ska jag kunna fixa patienten till att den här människan ska må bra igen? Och i det så lägger vi också en slags... vi lägger problemet på individen. Och säger att det här är fel på dig. Och i förskrivningen av läkemedel så förstärker vi det. Ett alternativt sätt att förhålla sig är att fråga vad har du varit med om? Mm. Istället för vad är det för fel på dig? Mm. Och då får man ofta annan typ av information.
Ja, mm. Och man får oftast information.
Ja.
För jag tänker, du var inne på det här med anknytning tidigare.
Mm.
Att när jag sitter och jobbar med familjer och... Jag hade en sån familj idag som var här för sina barns skull. Då pratade vi just anknytningen. För att inom anknytningen så brukar jag säga så här, att där har vi kanske de tre viktigaste föräldrafunktionerna. Att vi ska dels stressreducera barnet, vilket anknytning egentligen handlar om. Att kunna tona in och pacea in barnet på rätt sätt så att man kan stressreducera. Det andra är att genom stressreducering att också, och då pacea in och säga att ja, men du, nu när du ligger här på golvet och ser så arg ut, så är det egentligen så att du är väldigt, väldigt hungrig eller trött. Mm. Eller så är du arg.
Mm.
Alltså att lära barnet om dess känslor för att kunna att lokalisera sig i livet och känna sig själv. Att lära känna sina känslor. Och det tredje är reparation, där anknytningen ska liksom, inom ramen för anknytningen så ska man också kunna lära sig reparera.
Mm.
Alltså när vi har bråkat, därför att vi är så motiverade till varandra. Och barnen är så motiverade till oss rent biologiskt också, bara för att överleva.
Mm.
Jag vill ha en bra, det är därför barn är så lojala och tar också ofta rollen, tänker jag, som den som behöver medicineras eller ha en diagnos, så att bara min familj fungerar, kan jag se faktiskt väldigt ofta liksom, att det finns, sen är det bortom ord, men ändå.
Ja, då är du inne på det mer familjeterapeutiska, som har haft en stor roll inom barnpsykiatrin tidigare, men som är på väg ut lite grann till förmån för det här mer biomedicinska sättet att se på psykiskt lidande.
Ja, men precis. Och det var det jag ville lyfta in just när du lyfte anknytning. Att jag kan se att det är väldigt stor önskan från vårt folk. För jag tänker många familjeterapeuter som jobbar just där, att vad har du varit med om? Eller vad, och där man också måste kunna hantera att det handlar inte om blaming eller shaming.
Nej.
Utan det kommer ju föräldrar som så här, hjälp oss.
Mm.
Och som själva är väldigt stressade. Mm. För det har vi ju också sett, att det går ju i generation. Mm. Att är man och pappa jättestressade på grund av vad det nu kan vara, så blir ju barnen smittade av det.
Mm.
Hur tänker du?
Nej, men jag tänker att det har varit en onödig polarisering mellan kontext och biologi.
Ja.
Och mellan det relationella och det biologiska. Jag var lite inne på det där i början. Så om man tittar på just anknytningen, så handlar det om att det lilla barnet har inte förutsättningar för att kunna självreglera. Så när det lilla barnet blir överväldigat eller upplever starka saker, då har det egentligen två val. Det ena är att det finns en förälder där eller någon anknytningsperson som är tillräckligt intonad för att kunna samreglera barnet ner till ett lugnt tillstånd igen. Om inte den möjligheten existerar eller finns tillgänglig, då kommer barnet behöva dissociera för att lugna ner sig själv.
Exakt.
Och stänga ner för att man orkar inte ligga på det här överaktiverade tillståndet för länge. Och sker det tillräckligt många gånger, så blir det mönster som påverkar då hela hjärnans utveckling. På engelska talar man om att hjärnan utvecklas och de här neuronen anläggs och hela konnektiviteten i hjärnan utvecklas utifrån serve and return.
Mm-hmm.
Så det handlar om ett samspel. Det är där vi utvecklas. Det är så vi lär oss vår emotionella reglering. Det är där vi lär oss liksom även språk. Kognitiva funktioner.
Mm.
Och om anknytningen har brustit för mycket, då har vi har inte rätt byggställning liksom in i hjärnan för att kunna utveckla andra funktioner, utan det här påverkar liksom barnets utveckling.
Mm.
Och det här är ett exempel på hur man kan tänka relation och biologi. Det är ingen motsättning.
Finns ingen motsättning.
Nej. Tvärtom.
Ja.
Biologin är vår livsförutsättning som människor. Och den ska vi liksom respektera och upprätta och ta så väl hand om vi kan.
Mm.
Men med det innebär inte det att vi kan bortse från relationer och omgivningar som påverkar vår hälsa.
Precis.
Och där tycker jag mycket om att tänka i Det finns en person som heter Bromfenbrenner som har utvecklat en teori om socioekologiska system där man tänker sig att barnet är i mitten och sen så finns det en cirkel av de närmaste och sen så finns det cirklar då som omramar varandra allt längre ut och det är hela tiden så att de yttre cirklarna pressar inåt men till slut är det ändå den lilla människan i mitten som påverkas.
Precis.
Och den lilla människans biologi också kommer att påverkas.
Ja. Jag tänker bara det som Johan Sundelin sa, vi har glömt bort utvecklingspsykologi. Vad händer i det inte subjektiva fältet? Ja. Alltså så här att det måste, och det finns som sagt ingen motsatsförhållande.
Nej, och det är viktigt. Ja, och det är integrativt.
Det är definitivt integrativt. Ja. Och faktiskt det nya tror jag. För att jag tänker att det, jag vet inte, men jag har många kollegor som är privatpraktiserande familjeterapeuter, barn- och ungdomsterapeuter, och det är jättehögt tryck på dem med långa köer. Så det här tycker jag borde återinföras i vanliga traditionella hälso- och sjukvården eller barnpsykiatrin.
Ja, eller i socialtjänst, skola, familjeutbildningar, föräldrautbildningar. Ju mer av det här vi kan göra innan det psykiska lidandet blir så stort så att unga människor hamnar inom barn- och ungdomspsykiatrin, desto bättre är det. Verkligen. Och ju bättre utnyttjade samhällsresurser är det också.
Det är liksom,
och ju bättre blir prognosen för den enskilda människan.
Och familjen mår bättre och vi får ett bättre samhälle som kan ta hand om världen. Alltså det är så många lager.
Ja, och det är så många lager. Och där blir det också så... det blir nästan sorgligt kan jag tycka att den här... då som vi kallar det hela tiden psykiska ohälsan, på något sätt att det blir BUPs problem. Det blir barn- och ungdomspsykiatrins, det är barn- och ungdomspsykiatrin som inte räcker till på något sätt. Men det blir också viktigt att säga att det är inte så enkelt, utan barnpsykiatrin kan bara göra så mycket. Men det är vad som sker hemma, det är vad som sker i skolan, det är vad som sker i den större samhällskroppen som till syvende och sist påverka måendet.
Så är det verkligen. Så vad tänker du om, vad behöver vi göra? Vad behöver hända? Vad skulle vara din framtidsvision för hur, vad skulle gå åt för håll? Eva Henje fick bestämma.
Ja, om jag fick bestämma så skulle jag ju då bygga upp mycket av det som har nedmonterats. Alltså bygga upp mycket mer av preventiva åtgärder. Och jag skulle också vilja ha någon slags... det är också så här att barn- och ungdomspsykiatrin är ju uppdelad i olika vårdnivåer. Så det finns en första linjen psykiatri som ligger i primärvården. Och sen när det blir svårare problem och tillstånd så blir det en specialiserad vårdnivå där barn- och ungdomspsykiatrin ligger. Och sen så finns det också en högspecialiserad vårdnivå som handlar om då vissa specifika tillstånd som behöver extra specialkunskap. Och jag tänker att primärvården har också stått inför extremt stora utmaningar att klara av de här problemområdena. Därför att man kanske inte alltid har haft vare sig tid eller resurser att bygga upp den kompetensen. Och det skulle jag vilja hjälpa till med. Och jag skulle gärna vilja ha också, och det är mycket det min forskning har handlat om, att behandlingsmetoder som hanterar de här problemen på lite annorlunda sätt. Ja, vad vi har jobbat med mycket det är att försöka skapa ett program runt det här som går att beforska. Så att det under de här åren som jag var i USA så skapade vi ett program som heter TARA. Training for Awareness, Resilience and Action på engelska då. Och det grundar sig på, det är ett 12-veckors program i grupp med två personer som liksom håller det här och faciliterar processen. Och sen så de första 3 veckorna så jobbar man mycket med det här som vi kallar för bottom-up-reglering. Att man får lära sig att lugna ner sig själv på insidan och skapa lite mer plats där inne. Och det ökar ju självförtroendet och känslan av att ha lite mer kontroll i sitt liv. Och där är det oftast andningsövningarna som har varit väldigt, väldigt uppskattade av de unga. För de kan man göra när som helst, ingen som märker vad man har för sig. Och då kommer ofta en förbättrad sömn ur det och lite mer hopp. Och sen så handlar det också om det som vi kallar för interoceptiv awareness, att om kroppen är väldigt avstängd av alla de här skälen som jag har beskrivit så är det också viktigt att kunna komma tillbaka in i kroppen och kunna lägga märke till när man checkar ut. Och att våga och orka komma in och känna på det som finns i kroppen.
Just det.
Så det tränar vi sen på i nästa, de nästa följande veckorna. Och så bygger vi liksom på, så de här andningsövningarna och det håller vi på med då i 12 veckor och så lägger vi till. Och sen är det också mycket utbildning kring det här med trauma och hur det påverkar kroppen och hur man kan ta hand om sig själv. Och sen så kommer det här med kontexten. Och sen så kommer då den här action-delen som handlar om hur kan jag vara i världen på ett sätt så att jag bidrar också och bidrar för min egen framtid och bidrar på ett sätt så att jag kan ta hand om mig själv och ta hand om andra och att vi kan ta hand om varandra.
Just det.
Det här håller vi på nu med en stor randomiserad kontrollerad prövning uppe i Umeå och jämför med standardbehandling. Och standardbehandling är ofta antidepressiv medicinering eller kognitiv beteendeterapi.
Så vad lutar, kan du berätta lite luta mot? Det låter ju
jag vill inte titta på resultaten för vi har allt det här klart. Jag kan inte uttala mig om hur det här kommer att gå. Men vi har sett, i våra pilotstudier har vi sett preliminärt positiva resultat i alla fall.
Man kan tänka sig det. Allt annat verkar ju ologiskt egentligen. Men absolut, man ska kill your darling. Ni måste göra
det. Vi måste göra det helt ordentligt, allting.
Ja, verkligen. Ja. Mm. Och då kommer det här, Tara, vara möjligt för alla i Sverige att få ta del av, om det här skulle visa sig som en metod.
Det är nästa stora fråga, hur det här ska implementeras. Ja. Och det pågår mycket forskning kring den här modellen i USA också. Mm. Och där tittar man också mycket på med avbildningstekniker av hjärnan, framförallt på det som kallas för strukturell konnektivitet. Om det är så att genom den här typen av träning att vi påverkar de områden i hjärnan som har hand om den emotionella regleringen på det sättet som vi hade förväntat oss. Och det är också positiva resultat på det. Och den forskningen har kommit ganska långt nu och fått mycket stöd av National Institute of Health, vilket är jätteroligt.
Heter den Tara utomlands också?
Ja.
Bra, så man kan liksom känna igen den.
Ja, absolut. Det går att söka på den. Ja. Det är en hel del publicerat också nu.
Är det bara USA och Sverige?
Ja, än så länge.
Är det du som har tagit hit idén?
Ja, det är jag som har skapat programmet. Ja. Och tog med mig det hem.
Tack för det. Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, så det är ändå ett försök att göra någonting annorlunda inom de här systemen som vi fungerar inom vården, så att säga. Så att, vi får se. Jag återkommer och berättar när vi har resultaten sen.
Jag bjuder in dig redan nu att när det här är era resultat är publika, oavsett om du skulle, tänker jag då, nu ska man ju inte säga så, det är helt ovetenskapligt, men mot förmodan inte skulle vara de utfallen som förväntas eller positiva, så vill jag jättegärna att du kommer hit och berättar.
Ja, det gör jag oavsett. Gärna. Ja, och sen ska jag säga också att i de här studierna så tittar vi också på de här biomarkörerna, det var där vi började, med min avhandling. Så de finns med och hela det forskningsområdet har ju också utvecklats. Så det blir också spännande att se om den här typen av behandling kan återställa och normalisera dem.
Ja, vilken cirkel som sluts också, där du började.
Ja, så det är jag väldigt, väldigt nyfiken på att se.
Ja. Jag vet inte hur tydliga vi var med det, men jag säger det igen, för att du har ju då, ditt fokus har ju varit, alltså du är överläkare och du har ansvar för övergripande forskning och utbildningsansvar då i Västerbotten, BUP-kliniken, Region Västerbotten. Men ditt fokus har ju varit att titta på patienter med trauma och stressrelaterade problem och affektiva tillstånd.
Ja, och på något sätt också problematisera och fundera kring varför får man ångest, varför blir man deprimerad, varför börjar man dissociera, hur hänger det här ihop med de livsomständigheter man har varit med om, hur påverkar det hjärnan, hur påverkar det kroppen och hela vårt biologiska system, de här homeostatiska systemen i kroppen, med liksom också hur sen kan vi göra någonting åt det, hur kan vi återställa, hur kan vi hjälpa kroppen att läka och återställa den här strukturella konnektiviteten i hjärnan då, som kanske inte har utvecklats exakt som den skulle. Hur kan vi skapa de här optimala livsbetingelserna? Och vilken typ av träning, vilken typ av system behöver vi för det? Vilken typ av förståelse? Och hur förhåller vi oss till det faktum att vi befinner oss i en kris? Vi har alltså själva människans existens är hotad på planeten. Och då går det inte att säga att det är friskt att inte känna någonting.
Nej, tvärtom.
Tvärtom. Mm. Så det är också någonting med att den här avgränsningen blir så svår när vi befinner oss i en tid av mänsklighetens historia som vi aldrig har varit i. Vad är adekvat och rimligt att känna? Och hur kan vi stötta varandra och känna det vi behöver känna? Istället för att bara stänga av och gå till våra sociala medier eller läkemedel som gör oss mer avstängda.
Mm.
Det tycker jag blir en väldigt etiskt viktig fråga också.
Mm, verkligen.
Mm. Vi ser ju också i den här forskningen hur föräldrarna vill vara med i grupperna. Och hur de också vill prata med varandra. Och hur den här fragmenteringen som har skett och ensamheten blir en viktig spelare att adressera i det här. För den driver mycket av, man brukar säga det att social exklusion är de starkaste riskfaktorerna för depression.
Mm. Och för tidig död.
Ja, och för tidig död. Ja, det är ju hela AIDS-forskningen, det här med Adverse Childhood Event som visar också på hur svåra barndomsupplevelser ger både psykisk och somatisk ohälsa och för tidig död.
Mm.
Och ju fler såna här ACE-faktorer man har,
ACE-poäng,
ju mer ökar risken för det.
Mm.
Och där har man ju inte tagit hänsyn till att lägga till den ekvationen rätt sorts behandling.
Just det.
För det är det jag tycker är så hoppfullt i det här, att det finns saker vi kan göra med den moderna forskning som finns, med väldigt mycket av de traumaterapier som har kommit, så finns det mycket vi kan göra.
Ja, vi har
även i det preventiva.
Ah.
Så att det är bara det att vi måste få ihop ekvationen och rita om kartan över territoriet en del för att bli mer effektiva.
Verkligen. Mm. Och det är ju verkligen hoppfullt,
ja, det är det.
Tänker jag. Mm. Också som har varit länge inom psykiatrin, att vi har sådana fantastiska traumametoder idag som faktiskt är väldigt, väldigt snabbt hjälpande om rätt person får rätt möjlighet, rätt behandling.
Ja, och där är det också, om man ska gå in på hela det kapitlet då, andra problem med DSM-systemet också. Därför att DSM-systemet har inte tagit till sig en diagnos till exempel som utvecklingstrauma.
Nej.
Som det finns många forskare världen över, Bessel van der Kolk och andra som har försökt införa det systemet, där man ju skulle få en etiologisk, en orsaksmodell in i diagnosen så att säga, och då skulle man också kunna lägga in utvecklingen av hjärnan i en sån diagnos och förstå varför en person får en viss typ problem. DSM-systemet har heller inte sagt ja till det som vi idag kallar för komplex PTSD, alltså komplex posttraumatiskt stresssyndrom. Det har ett annat diagnostiskt system som heter ICD-systemet sagt ja till.
Men, ska vi säga lite om vad som är skillnaden mellan PTSD och komplex PTSD?
Ja, alltså posttraumatiskt stresssyndrom är ofta en reaktion som kommer hos en person som råkar ut för ett akut trauma. Det kan vara en krigsupplevelse, en bilolycka, den typen av händelser.
Tsunamin.
Tsunamin, ja. Exakt. Mm. Och då blir det klassiska symptom som uppstår, ofta mardrömmar, flashbacks, höga ångestnivåer, vaksamhet och så. Och det har en god prognos och går att behandla med vissa av de här traumabehandlingsmetoderna då, till exempel EMDR är en sån. Och komplex PTSD då har det varit mer trauman och mer långdragna trauma, ofta trauma tidigare i livet, så att även affektiv reglering påverkas, relationer påverkas och problemen blir mer omfattande för den individ som drabbas.
Och då kan det vara, kanske tänker jag, som mindre trauman som, det är ju inte
som
mindre,
ackumuleras över tid.
Ja, över väldigt lång tid, så att inte nervsystemet någonsin får riktigt reglera sig in i återhämtning, kan man väl säga.
Men vi har ju ett slags paradoxalt problem i det här med dissociation också, för en del av det dissociativa är att vi inte kommer ihåg det vi har varit med om.
Mm.
Och därför är det också svårt att screena för de här tillstånden bara genom att fråga vad har hänt dig? Mm. Därför att det är en del information som vi kanske inte kan redogöra för. Antingen var vi ju så små så det finns i vårt implicita minne, alltså det finns inte tillgängligt för oss med ord, utan det sitter på andra ställen i djupare delar av hjärnan och i kroppen, och då kan vi inte berätta om det. Så att det är svårt att ställa, diagnostiken är komplicerad runt det här.
Mm.
Och min misstanke utan att ha den fullt ut bekräftad, men det jag träffar på i den här forskningen och även kliniskt är att många unga människor med både ångest, depression och sömnsvårigheter, ätstörningar, har också dissociativa symptom och har varit med om svåra livsupplevelser. Och frågan är då om den typen av tillstånd också ska behandlas mer utifrån det som vi vet om traumas effekter på nervsystemet idag. Och det är inte färdigforskat ännu, så Nej. Det finns inget enkelt svar på det heller. Nej. Men så går mina tankar och hypoteser i alla fall. Att det kanske skulle vara väldigt hjälpsamt.
Det tror jag också. Hur långt har vi kommit i Sverige med den här typen av forskning?
I Sverige är inte särskilt långt, men internationellt så händer det ju mycket. Men sen är det ofta väldigt långa glapp i tid mellan forskning och implementering i klinisk praxis.
Typ 20 år.
Ja, ungefär. Kan vara 20 år. Ja,
ja. Så det tyvärr
tar lång tid. Och i takt med det hinner omvärlden
ändras. Ja. Precis. Det är ju faktiskt skillnaden, faktiskt tycker jag då väldigt negativt, att för den som kan och har råd med privatvård så kan man få tillgång till den här liksom nyare behandlingsinterventioner mycket tidigare, medan de som inte har råd att betala och behöver gå till traditionell hälso- och sjukvård inte får det. Det är ett jättestort problem idag.
Det är ett stort problem, och där är inte vården jämlik i Sverige idag.
Nej, det är den faktiskt inte.
Nej.
Så innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga dig, är det någonting vi inte har pratat om i vårt samtal nu som är viktigt att vi får med innan vi avslutar?
Låt mig tänka ett ögonblick. Vi har ju berört det här med den ökade läkemedelsförskrivningen. Det gjorde vi ju alldeles där i början av samtalet. Men det är några saker som jag ändå skulle vilja säga i anslutning till det. Och det är att eftersom jag är intresserad mest av depression och ångest och stressrelaterad och ohälsa hos unga, så ser jag många som får de här preparaten och som står på dem i höga doser. Och det är viktigt att veta om att det inte finns någon stark forskningsstöd för att de är effektiva på unga människor. Det är skillnad på äldre personer. Men på barn och unga så finns det bristfälligt stöd för att det här är en effektiv behandling. Och det tycker jag vi måste påminna oss om och bli väsentligen mycket mer restriktiva och försiktiga i att förskriva. Det har blivit, vad jag ser i alla fall, en slags förtvivlan inom barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården, där man inte har resurser att erbjuda den psykoterapi man skulle vilja, och vad ska man då göra? Men det får inte bli så att det blir orsaken till läkemedelsförskrivning.
Nej.
Särskilt inte som de här preparaten, nu pratar jag framförallt om antidepressiva läkemedel, det som vi kallar för SSRI, som de har biverkningar. Så vad många unga beskriver, speciellt när de kommer upp i hög dos, det är att de kan få ökad ångest, ökade sömnsvårighet, mer suicidtankar. Eller att man kan känna sig avstängd och vare sig känna sig särskilt glad eller särskilt ledsen, men bara avstängd helt enkelt. Och vad vi också ser ibland är att det kan vara svårt att sätta ut de här läkemedlen. Så har man väl fått dem, så när man ska försöka sätta ut så kan det ge utsättningseffekter som kan till viss del likna depressiva symptom. Och då vågar man inte sätta ut dem. Och då kan det bli långa behandlingsperioder på många år. Många år. Och det är ju väldigt olyckligt. Jag tycker att vi måste på något sätt organisera vården på ett sätt så att vi inte förskriver så här mycket läkemedel, utan att vi behandlar grundorsakerna på andra sätt. Och skriver om förståelsen kring för vad de här symptomen står för och kan adressera orsaken till dem istället för att bara behandla symptomen. För vi botar ju väldigt få patienter med psykofarmaka. Vi behandlar symptom. Och kan all den här forskningen som nu görs, åtminstone inom området ångest, depression, leda till riktig läkning, så är ju det jätteviktigt att det kommer med.
Det är det verkligen. Och du sa här att det är en farmakologisk behandling före psykoterapi, eller man säger att det finns inte möjlighet till psykoterapeutiska interventioner eller psykoterapeuter överlag. Och det skulle jag hävda är inte sant. Därför att det kanske inte finns bara psykoterapeuter med bara KBT inriktning. Men det finns psykoterapeuter som jobbar privat i väldigt hög utsträckning idag. Mm. Det kanske inte är så att alla vill tillbaka till hälso- och sjukvården, utan man jobbar på en privat mottagning istället och bedriver den psykoterapin. Men det är ju så att det finns inte forskningsstöd heller för att det bara är KBT som är allt genom gällande, utan det är ju liksom en idé som finns och som lever sig väldigt starkt kvar, precis som psykodynamiska intervention gjorde innan före KBT.
Det finns visst forskningsstöd för att KBT kan vara hjälpsamt för ångesttillstånd och även för depressiva tillstånd, även hos unga. Men det finns också en stor återfallsrisk efter. Och om man ska se på det från ett hjärnperspektiv, så vad man gör med KBT, det är att man top-down reglerar. Man använder sitt medvetna tänkande och sina kognitiva funktioner för att nedreglera sig, för att hitta nya lösningar på problem och så. Och det är väldigt väsensskilt från många av de här traumabehandlingsmetoderna, där man kan komma ner i andra minneslager och andra minnesnätverk och återuppleva en del traumaminnen i en tryggt hållen relation på ett sätt så att man åstadkommer en minnesrekonsolidering.
Just det.
Så att det här kärnminnet som blir en trigger och som genererar mycket av symptomen, det kommer lagras på ett annat sätt i hjärnan och inte längre vara triggande och ge så mycket symptom. Och då har man ju faktiskt, istället för att bara behandla symptomen och istället för att bara ägna sig åt att managera sina symptom, så har man faktiskt på ett annat sätt kunnat närma sig problemen och återställa det här kärnminnet.
Ja, precis.
På ett sätt som gör att det inte genererar symptom.
Just det.
Och det är där de här traumaterapimetoderna blir så väldigt intressanta och relevanta. Även att försöka applicera på andra typer av tillstånd än bara PTSD.
Ja.
För PTSD, så som det definieras enligt DSM-systemet, är bara en liten bråkdel av alla människor som har psykiskt lidande på grund av svåra livsomständigheter.
Just det. Mm. Och då tänker jag precis det du säger, att KBT är ju en metod, en fantastisk metod på rätt utgångsläge.
Ja.
Precis som de andra metoderna. Det var lite det jag var ute efter, att det finns otroligt skickliga psykoterapeuter med bred verktygslåda av olika metoder. Kanske har de KBT med sin verktygslåda, men de kan också ha många andra metoder. Och det är med det att tänka att det krävs en arsenal många gånger utav en kunskapsbank, en metodbank applicerad på den enskilda patienten. Och där apropå forskning, att det går inte att evidensutvärdera metoder som inte går, eller behandlingsinterventioner som inte kan generaliseras.
Nej.
Men däremot så kanske man har många metoder i sin verktygslåda som har evidens för olika utgångsläge. Och där måste den enskilda experten, kliniken, vårdgivaren ha ansvar och förtroende att faktiskt applicera det som man gör en bedömning på är rätt. Och det finns inte riktigt i vårt samhälle.
Det finns inte så mycket i sjukvården, utan där använder vi det här begreppet depression enligt DSM-systemet, som är en väldigt heterogen grupp av symptom och orsaksfaktorer. Det är ju multifaktoriellt och väldigt komplext ofta varför en människa blir deprimerad. Och när vi förenklar det till den här milda graden, så att vi bara kallar det för en sak och ska behandla det med en typ av läkemedel, så har vi tappat så väldigt mycket av vad det innebär att vara människa. Och jag håller med dig i det, att det här med en mer individanpassad vård och att upprätta mer den subjektiva upplevelsen hos den vi möter i vården är någonting som också behöver återupprättas för att skapa ett sammanhang och skapa en validering av det som är den subjektiva upplevelsen. Och det gör vi inte riktigt genom att säga att du har den här diagnosen.
Precis. Och där är det ju också mycket det här med riktlinjerna som har kommit så starkt, som man ändå behöver lyfta, är egentligen beställningsdokument till politiker.
Ja.
Det är inte alltid, det kan vara en bra början att titta på riktlinjerna för vad för behandlingsinterventioner. Men sen så kommer vi till den komplexa människan som alltid är komplex.
Ja.
Och där sker det så mycket i det individuella mötet mellan vårdgivare och vårdtagare som också behöver appellera, som är viktigt.
Det är jätteviktigt. Det är ett helt liv som pågår i den här enskilda människan. Så en hel omvärld som påverkar måendet.
Ja.
Och vi kan inte förenkla det till den här milda graden. För att då blir det inte bra. Och det blir nästan ovärdigt. Mm. Och det blir någonting som blir etiskt problematiskt att på något sätt lägga ansvaret för det här på den enskilda människan, ja, istället för att ta ett gemensamt ansvar.
Mm.
Återigen så det här med empowerment också, att göra symptomen begripliga, att hjälpa en person att förstå hur det blev som det blev. Och att det här är vår biologi som reagerar på de här sätten när vi hamnar i de här situationerna. Det finns mönster som har betydelse.
Ja.
Och där är det också någonting som jag har jobbat mycket med de senaste åren. Och det är att titta på ett ramverk som man har utvecklat i England. Som heter The Power Threat and Meaning Framework. Som är ett helt annat sätt att beskriva vad psykiskt lidande är. Och som har börjat appliceras en hel del på olika ställen i Europa.
Kan du säga kort?
Ja, så tanken runt det handlar mer om att i samhället så finns det olika, vad blir det på svenska? Makt opererar på olika sätt i vårt samhälle. Och när vi hamnar i situationer där våra mänskliga behov hotas, då kommer vår biologi dra igång med de här hotresponserna som jag beskrev förut med sympatikuspåslag eller avstängning och nedstängning. Och det här kommer så småningom ta sig uttryck i psykiskt lidande på olika sätt. Och man kan när man sammanställer forskningen och tittar på det här också se mönster av hur olika symptom uppstår i sociala kontexter. Och då blir det viktigt att förstå på vilket sätt har en människa känt sig hotad och på vilka symptom har det här genererat och vad har man gjort för att kunna överleva? Hur har man anpassat sig och adapterat? Och vad har man tillskrivit allt det här för mening i sitt liv? Och då har vi en annan terapeutisk relation plötsligt där narrativet också blir viktigt, där min livshistoria blir viktig och där symptomen blir begripliga utifrån den berättelsen.
Mm.
Där läkemedlen skulle få en annan roll i ett sådant förhållningssätt.
Men,
så nu har vi i alla fall översatt det här ramverket till svenska, så jag hoppas att det ska komma ut här i vår. Så det blir också spännande att se hur det tas emot här i Sverige.
Ja.
För att det är ändå ett annat sätt att tänka på som jag tycker har sin plats i den här debatten.
ACE-studien, som är ju en jättestor studie, gammal sedan 1995, men har också pågått i kombination med Power Threat Meaning. Kan vi prata om det i ett avsnitt?
Absolut, det gör vi. Ja.
Så bra. Eva Henje, stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa våran podd för detta ovärderliga samtal om barn- och ungdomspsykiatri i Sverige.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.